Hamas andra ledare Abdelaziz Rantisi sa: "Vi kommer att befria detta land från judarna och med Allahs styrka kommer vårt land att återlämnas till oss. Vid Allah, vi kommer inte att lämna en enda jude i Palestina. Vi kommer att bekämpa dem med all styrka vi har. Detta är vårt land."
Nu är vi på plats för att presentera de tre sista avsnitten i vår serie Folk som överlevde här i Israel. Och just det här avsnittet befinner vi oss just bara några hundra meter från gränsen till Gaza som ligger precis bakom oss här.
Ja, precis. Och det är så skönt att få bara vara i det här landet. Även om temat som vi ska ta upp idag är ju kanske lite tyngre då, men det är skönt att vara i Israel.
Precis, nej, men det är det verkligen. Och bakom oss har vi Gaza och åt andra hållet har vi Sderot, den staden som ligger närmast. Söderut är det inte så långt från egyptiska gränsen och lite däråt någonstans då så har vi Jerusalem. Och här befinner vi oss nu då. Och vad är liksom orsaken till att vi har valt just år 2009 och att vi sitter här?
Ja, det är ju har att göra med Hamas som finns i Gaza. Och det här är ett år som inleder en ny epok kan man säga i relation mellan Israel och Hamas. För Hamas har nu tagit kontrollen i Gaza och från och med nu så börjar de att vara en enhet som opererar helt självständigt i ett eget område mot Israel. Och det kommer inleda en räcke konflikter som kommer åren som kommer.
Och om vi backar bandet igen då, så är det så att 1964, som vi har ett eget avsnitt om, då upprättas PLO. Yasser Arafat är dess ledare. De står ju för mer den här panarabismen, alltså en nationalistisk syn. Alltså, då, vi skulle kunna beskriva som sekulär, de är religiösa, men det är i alla fall mer sekulärt än islamister som gör den andra grenen.
Ja, precis. Och det är de två stora riktningarna som både tänker sig ju egentligen araberna som ett folk, men nationalisterna ser ju på från en mer sekulär synpunkt och där delas det ju upp i olika stater, medan islamisterna ser på det muslimska umma och söker egentligen ett kalifat som styr, en religiös och politisk ledare som styr över allt muslimska folk.
Precis, och något som ska utvidgas också i sin geografiska område då. Och den konflikten ser vi väldigt tydligt här också då mellan Fatah som är då Arafats parti inom palestinska självstyret och Hamas då som startas här i början av 1988. Men orsaken till att det startas är egentligen 1987 där den första intifadan, första liksom upproret, folkligt uppror mot den israeliska ockupationen som man ju uppfattade som äger rum.
Ja, precis. Det händer i alla fall i det att den intifadan bryter loss. Och Hamas då, de vill ge ett muslimskt svar till detta. För deras slogan det är ju att islam är lösningen. Och de försöker att forma motståndet mot Israel på islams premisser och inte bara på alltså, sekulära premisser som det har varit med PLO.
Och de tycker ju precis PLO, de är för mjuka, de är inte villiga att gå så långt som det krävs. Och vi har grundaren här, Ahmed Yassin, som är en intellektuell arab. Han är handikappad från 12 års ålder på grund av en sportolycka. Men han blir liksom ideologen som ligger bakom att grunda själva Hamas. Så vad är det som bygger Hamas, så att säga?
Ja, du kan säga alltså, han är ju en väldigt karismatisk figur. På trots av att vara förlamad i både armar och ben så är han en väldigt lärd person och har läst väldigt brett. Alltså många teman, inkluderat filosofi och ekonomi och allt möjligt. Blir en populär lärare inom islam och drar till sig väldigt många folk. Sen är han väldigt radikal i sin ideologi. Och han menar ju det att sättet att bekämpa sionismen, för det är en av hans huvudgrejer, det är jihad.
Mm. Och islams stadgar som upprättas 1988, de ligger ju till grund fortfarande än idag. Och bland annat så hämtar man ju mycket inspiration därifrån Sions visesprotokoll, som ju är en helt förfalskad konspirationsteori om hur judar vill ta över världen, som skrevs 1905. Men den har man med in i Hamas stadgar, så att säga. Och vad beskriver den mer?
Ja, precis. Alltså, den är extremt antisemitisk. Den säger ju att hela Israel, alltså hela landet, Palestina, är ett islamsk waqf. Alltså det är islamsk egendom för evig tid.
Och det kan inte upphävas liksom.
Precis. Och att sättet att befria det, för de har ett annat slogan som säger: "From the river to the sea, Palestine will be free." Och sättet att göra det på är genom jihad, alltså heligt krig.
Och då är det egentligen Israel vi pratar om, för Jordanfloden, the river to the sea, Medelhavet. Ja, däremellan har vi ju dagens Israel. Och det handlar inte bara här om, alltså det är ett delmål att bli självständig med en palestinsk stat i Gaza, Västbanken, östra Jerusalem. Men sen handlar det om att befria hela det här området så att Palestine will be free from the river to the sea. Det här är ideologin som ligger bakom Hamas, men sen har de ju också tre stycken ganska tydliga grenar genom vilka de opererar, så att säga.
Ja, precis. Och den första av dem, och den som kanske mest folk som anställde, den sociala grenen. Och det var så de också började. Så det är ett sätt som de når ut på, bland annat hälsocenter, utbildning, dela ut kläder och så vidare.
Mm. Och de har ju också gått in med rena bidrag, alltså... till exempel när det var fiskare som inte kunde fiska på liknande sätt på grund av blockaden, gick de in och betalade deras lön. Och ofta med sponsring av Iran och kanske skatter och andra sätt de får in pengar. Men på det sättet vinner de verkligen hjärtana till folket och kan ju också därmed så att säga, indoktrinera med sin lära, eller hur?
Ja, och det är ju väldigt viktigt för dem, just det här skolsystemet som de har. Så de har ju skolor, alltså från kindergarten och uppåt, så ser de till att sin läroplan införs, sin ideologi förläggs i barnen. Och även då det som har att göra med kärleken till terror, hatet mot judarna och idealet att dö som en shahid.
Och det för oss ju in egentligen då i den andra grenen som ju är den militära grenen, eller terrorgrenen ska vi kalla det. Al-Qassam-brigaden, de har fått sitt namn efter en tidigare ideolog som ledde på 30-talet som hette Al-Qassam. Och han har fått ge namn åt den här grenen utav Hamas.
Ja, precis. Is ad-Din Al-Qassam, han var en lärare och en ideolog då. Och han var ju väldigt för engagerad i kampen mot sionismen, för det var ju innan staten Israel kom till. Och var väldigt ideologiskt motiverad i den kampen.
Och han är ju också, får ge namn till de första raketerna de själva lyckas producera. De första har ju bara några kilometer och kan ju träffa kanske Sderotto här som ligger precis vid gränsen, men de kunde ju aldrig träffa Tel Aviv eller Jerusalem eller Haifa och längre bort. Men hur har den här utvecklingen sett ut?
Ja, det har ju utvecklats särskilt efter att Israel drog sig ut ifrån Gaza. För då fick de ju fria händer att kunna jobba lite mer i fred. När Israel var där så slog Israel till mot dem hela tiden. Så då har de utvecklat raketer och nu kan de ju nå halv Israel. Går ju nå Jerusalem alltså.
Och det har ju varit, de har ju verkat både genom att döda till fånga ta israeliska soldater. Det har varit bombningar, bussbombningar och till sist också självmordsbombningar som ju blev en viktig strategi för Hamas.
Ja, terror är ju vägen. Alltså, i sin stadgar så har de ju det, att jihad är vägen. Och det är terror som de använder alla möjliga former som man kan bara tänka sig. Men självmordsbombningar blir ju en stor sak på mitten av 90-talet där.
Och den sista grenen som ju kanske inte är så framträdande i början, det är ju politiskt. Det jag menar, till att börja med, de vill ju inte vara en del av vanliga val. För då måste de ju erkänna Osloavtalet, de måste erkänna liksom Israel som en stat. Men det sker ett skifte här 2006 att de faktiskt ställer upp i parlamentsvalet.
Ja, de har en väldigt intern kamp just om det här. Men då förstår de att de kommer ingen väg, de får inget inflytande rejält om de inte är med politiskt, åtminstone internt. Så de var med i parlamentsvalet.
Och det vinner de en förkrossande seger mot Fatah. Och det här är ju precis, jag ska säga det, precis innan har både Arafat dött och Yassin dött som var grundare av Hamas och Arafat som var grundare av PLO. Så det är ju liksom ett maktvakuum här som Hamas då kliver in, men det blir väldiga konflikter mellan då Hamas och Fatah.
Ja, det gör det. Och det leder ju i sin tur till en kupp då, där en kupp där Hamas tar över Gaza med att döda faktiskt hundratals Fatah-medlemmar.
Precis, och det är ju rena, alltså de torterar, de slår, de gör det helt omöjligt för alla politiska motståndare att agera, och till slut har de ju fått Gaza i ett järngrepp. Ungefär i samma veva då, eller precis efter att Israel också väldigt kontroversiellt har dragit ut sina bosättare från det här området, vilket jag ska komma tillbaka till lite senare. Nu har vi rest liten bit söderut till Nachalos, en kibbutz som ligger så nära Gaza man bara kan komma. Vi talar hundratals meter och det är lite kul här. Precis bakom oss är en skolklass som har någon lektion. Och här väljer människor att leva. Varför gör man det undrar man ju. Här har de ju bokstavligt talat ingen tid på sig egentligen när flygrammet går innan de ska vara i ett skyddsrum.
Nej, precis. Det är 300 meter till Gaza och de får inte ens larm här, för väldigt ofta så är det granater som kommer hit, granatkastare.
Ja.
Men även raketer då. Men de väljer att bo här därför att det är en helt, alltså du kan se, det är underbart.
Och en liten oas här ute i
en liten oas, karja. Det finns utrymme också, ja. Priserna är ju bra, så om vi talar idag så ökar ju befolkningen i de här områdena till trots för alla konflikter.
Just det. Och det vi kan se omkring oss här då, det är ju att det är skyddsrum precis överallt. Och just bredvid oss har vi en ganska nybyggd lekplats. Och där liksom ser vi då liksom lite roligt målade skyddsrum. Men de är ju där av en anledning så att säga.
Ja, precis. Alltså, och just det här byggnaden som vi har framför oss, den är egentligen, så var det en stor mur, 8 meter hög mur runt här när jag var här senast. Ja. Och den var till, för på den tiden var inte byggnaden byggd som ett skyddsrum. Sen har de förstärkt byggnaden och då har de tagit väck den här fula muren. För du kan tänka dig för barn att gå in bakom de här stora murarna. Ja, det var inte precis särskilt trevligt.
Pedagogiskt, nej. Nej, men vi var ju satt nyligen där och tittade på Sderot, den staden som ligger närmast Gaza. Och hur lång tid har man där på sig egentligen när larmet går så att säga?
Där är det 15 sekunder från de hör ett Seva Adom, Red Alert. Och därför så har de också byggt skyddsrum på alltså alla busshållplatser, ute på lekplatser, på massa offentliga städer så finns det. Du ska ha 15 sekunder, du ska inte ha mer än 15 sekunder för att komma till närmaste skyddsrum.
Just det. Och rakt framför oss nu här så har vi då en förskola där ju, som är byggd precis som ett skyddsrum egentligen. Och just för att de ska kunna gå där. Men vad gör den här miljön egentligen med? För det här är ju en situation som gäller för egentligen alla som bor i södra Israel.
Ja, det gör det. Den cirkeln av folk som inkluderas har ju blivit större för raketlängden till Hamas blir stadigt större. Men de växer ju upp, alltså en hel generation och mer än en generation har nu växt upp i trauma. Vi har faktiskt de som är för äldre nu som föddes medan de här raketerna fortfarande blev skickade, alltså 2001. De är för äldre idag och småbarn själv. Men de väljer att bo här också för den här livskvaliteten, men de får verkligen traumer.
Och de vet om att förmodligen några dagar, någon vecka varje år så kommer det vara oroligt. Och här, hur är det här på just Nachalos? Har det träffat granater och raketer just här?
Många, många. Och särskilt tidigare då, så du kan säga de vanliga husen här hade ju inte heller skyddsrum från början. Nu har de fått byggt det i husen. Men man måste ju komma sig dit. Men det är folk som har blivit dödade här på den här kibbutzen. Det har varit många nedslag.
Mm. Och det bor ungefär 500 människor här, så det är ett litet samhälle egentligen. När vi tänker kibbutz kanske vi tänker en liten jordbrukskoloni så att säga. Men det är en liten by här. Och vi vet ju också exempel på att ofta när det är konflikter kanske man försöker att bussa just barnen lite mer norrut i Galileen. Och då har vi hört också sådana exempel att barnen har vägrat gå av bussen om de inte fått veta vart närmsta skyddsrum är. Så det är ju någonting de lär sig från tidig ålder. Och det här är ju, det visar ju på det mänskliga lidandet på båda sidor. Vi pratade alldeles nyss här med en arbetare som får tillstånd att komma in och arbeta i Israel. För hans livssituation är ju jättetuff också inne i Gaza.
Ja, precis. Jag pratade med honom här borta, en arab då från Gaza, Khan Yunis. Mm. Och han åker in i Israel och jobbar här i 3 månader. Och sen åker han tillbaka till sin familj, han har fru och barn i Gaza. Men det tar så pass lång tid att få det här tillståndet att komma in. Så att han väljer att vara här faktiskt 3 månader innan han den åker tillbaka.
Mm. Och där är det också då en väldigt tuff ekonomisk situation. Och där lever man också med rädslan för när nästa konflikt ska drabbas. Så är det mitt bostadshus här som kommer sprängas för att Hamas kanske har en vapengömma här och sådär. Så att det här är liksom situationen. Och det som ju händer då i den andra intifadan som startar, har sin ursprung, börjar 2000. Så 2001 så får ju just Hamas ett nytt vapen som vi har varit inne på lite grann. Men vad är det som händer just 2001?
Ja, 2001 då skickar de sina första raketer mot Israel. Och sen så har de också gjort det i 21 år. Mm. Så jag har en uträkning på det vid ett visst tillfälle, den första och den stora konflikten i 2009. Mm. fram de åren som ledde upp till det så kom det 2,5 till 3, alltså genomsnittligt 2,5 till 3 raketer varje dag. Där man alltså fick 15 sekunder på sig steroid till att söka skydd. Och du kan ju tänka vad det gör med en mentalitet.
Och den här andra intifadan, det blev mer och mer raketer och det var självmordsattentat och det var väldiga konflikter och Israel började också target, alltså pinpointa just Hamas ledare och Ismail Yassin, grundaren där av Hamas, blir också en av måltavlorna 2004 när vi börjar närma oss slutet på den här svåra konflikten. Det andra intifadan når till slut ett slut, även om man ju inte visste det innan, men till slut så dör den ut i alla fall 2005, och då tar ju också den israeliska premiärministern Ariel Sharon ett väldigt kontroversiellt beslut.
Ja, precis. Han planerade lite innan, men 2005 genomförs det, och det är ju då alltså att han väljer att fjärna all judisk närvaro från Gaza, och det betyder ju 9000 bosättare och allt militärt personell därifrån.
För ända sedan Osloavtalet 93 så hade det ändå varit så att det fanns kvar judar som bodde där inne, och det fanns en israelisk militär närvaro, vilket ju krävde väldigt stor säkerhetspådrag, men också höll på något sätt Hamas i viss schack då.
Absolut. Så länge Israel har fötter på backen och kan gå in och operera fritt, då kan de ju hålla terrorn i schack. Men så fort de lämnar, då blomstrar det upp.
Och det är ju också så, vi har ofta återkommit till datumet 9 av i den judiska kalendern, som ju är ett väldigt tragiskt datum. Det är både det första och andra templet förstörs detta datum, Bar Kokhba-upproret tar slut då. Och det var ju, sägs att det var planerat att göra den här uttagandet av de israeliska bosättarna just den 9 av, eller hur?
Ja, det finns de som säger att de planerade det här enligt den gregorianska kalendern, och då följde faktiskt på den 9 av, och när de upptäckte det, de förstod de att de kan bara inte göra det på den dagen, den har för stor symboleffekt.
Men 3 dagar senare skedde det, och det var stora demonstrationer. Israeler som ställde sig hand i hand egentligen från Jerusalem och i olika sträckningar hela vägen hit ner, kan man säga då. Men man genomförde detta.
Ja, absolut. Man genomförde det, och måste säga det var ju en tragedi också med tanke på att det var de som blev kastade ut från Gaza. Vissa av dem hade redan blivit utkastade från Sinaiöknen tidigare när de lämnade det till Egypten.
Efter 6-dagarskriget, som ju också var tiden då man fick kontroll över det här området, och man gör detta, men de lämnar ju ganska mycket infrastruktur efter sig. Men trots det, liksom, vad hände med allt detta? Både militära anläggningar och jordbruk och annat liksom, som man har byggt upp då?
Ja, Israel lämnar ju det här medvetet, för de tänkte att det här kan de ju få nytta gott av. Men det som händer är ju att det kommer in pöblar och även från styresmakten, och de bara förstör dem. Skäl och det blir inte inget kvar, alltså de tar inte vara på värdierna.
Ja, precis, så efter det så är ju detta så nära israelerna kan komma egentligen. Nu är vi då precis bredvid stängslet till Nachalos, kibbutzen här, och härifrån liksom finns det då möjlighet från den här tiden för Israel att fortsätta befinna sig. Men Ariel Sharon hade väl hoppats att detta också skulle bli någon typ av slut på de här terrorattackerna, men hur blev fortsättningen efter detta?
Ja, det fortsatte ju. Alltså, enligt Hamas i charter så kan de ju inte ge sig innan Israel är borta, och därför så fortsatte också terror.
Just det, och det fortsätter raketangrepp som ju blir mer och mer sofistikerade och når längre och längre, och det är upplagt för en kommande storskalig konflikt. Nu har vi tagit oss upp här i ett gammalt vakttorn just i den här kibbutzen Nachalos, som ju ligger så otroligt nära. Det känns som man nästan kan ta på Gaza härifrån. Vi ser rakt in i Gaza City, eller är det
överkommit? Sajaiya, det är en del av Gaza City.
Nu är vi mitt på Gazaremsan, kan man säga, och lite norrut finns Gaza City, och några mil däråt har vi Egypten då. Och det pågår ju från att man har tagit ut de judiska bosättarna, så fortsätter det skärmsyslingar och det är raketattacker. Och i sommaren 2008 då lyckas Egypten förhandla fram till en vapenstillestånd, liksom även om det inte riktigt erkänt, under ett halvår. Och under den tiden så pågår det provokationer från olika grupper och det är en del raketskjutningar. Och när det officiella datumet är slut den 19 december, då på bara ett par dagar så skjuter Hamas in mellan 50 och 70 raketer och granater in i Israel trots att ingen skadas eller dödas. Men det här leder ju fram till ett svar ifrån israelerna.
Ja, det gör ju det. Israel säger att det här kan ju inte fortsätta. Så de är tvungna att agera. Och det de gör är att de skickar in styrkor. Det de vill ta ut det är terrorinfrastrukturen. Ja. Utskjutningsramper där de gör raketerna. Hamas huvudkvarter, vapenlager och underjordiska tunneller. Det är deras mål.
Men hur gör... Alltså, här vet vi om då att Hamas har som en strategi att bebygga sina vapenlager och så vidare mitt in i civila bostäder, nära skolor, sjukhus. Varför gör Hamas detta egentligen då?
Ja, det är ju alltså den levande sköldtaktiken som de använder. För de vet ju att Israel har alltså samvittighetskvaler. De är faktiskt inte bara så att de täppebombar. Och därför så gör det svårt för israelerna att kunna ta ut de här ställningarna när de ligger bland civila. Israel är väldigt känslig för civila offer i Gaza och medieverksamheten vänds ju alltid mot det.
Men nu gör de ändå detta i Israel och vad har de för strategier då för att, så att säga, minimera civila döda eller liksom, vad gör de?
Ja, de har olika strategier och det ena är ju när de upptäcker att här finns ett vapenlager. De har ju en bank av mål innan konflikten börjar. Och när de vet att här finns ett vapenlager i en moské eller i en civil byggnad, då har de antingen knackat på taket där de skickar en liten granat för att säga den här byggnaden kommer att tas bort, att fjärnas. Det är vapen under den. Eller de ringer eller de skickar även flygblad ner över Gaza för att säga det här huset, de här områden kommer att beskjutas.
Och ibland även sms då till dem de kan få tag på. Men där fanns det ju i den här konflikten vet jag att det var vissa som menade på men vart ska vi ta vägen? Vi har ju våra vänner och våra grannar har ju fått liknande sms. För det var ju, alltså Israel har ju en av världens bästa underrättelsetjänster så de har ju ganska bra koll på ändå vad Hamas håller på med.
Ja, absolut. De har ju det. Men med bara tanken på det fanns ju alltid platser som de kunde fly till. Men just det där, det visar ju ändå att för det finns ju inte skyddsrum där inne. Det har inte blivit prioriterat, så civilbefolkningen är ju faktiskt de levande skölderna för Hamas.
Dagens avsnitt presenteras av butiksetablering och de vill slå ett slag för palestinska bibelsällskapet som är en del av United Bible Society som finns över hela världen. Palestinska bibelsällskapet grundades 1993 och verkar inne i Västbanken, Gaza och Jerusalem. Tack vare deras stora förtroende både bland palestinska och israeliska myndigheter så har de möjlighet att verkligen nå fram med betydande sociala insatser där hjälpen behövs som allra mest. Och de kan också samverka med samtliga kristna som finns i olika områdena och är en respekterad aktör in i de här ibland svåra områdena att verka. Så vill du veta mer om palestinska bibelsällskapet kan du kolla in och söka på Palestinian Bible Society. Så vi säger stort tack till butiksetablering. Dagens avsnitt presenteras också av fotograf Johannes Olofsson som varit del av att filma de här tre sista avsnitten från Israel och framförallt klippt och filmat till de tre kortversionerna. Johannes, han erbjuder allt du kan tänkas behöva inom videoproduktion och fotografi, både med drönare och vanlig kamera. Så vill du ha en duktig fotograf eller videoskapare så kontakta Johannes på Johannes Olofsson med v.se. Stort tack Johannes att du varit med och möjliggjort de här tre sista avsnitten. Men till slut så har ändå Hamas lidit ganska stora nederlag. När konflikten pågår ju i 3,5 intensiva veckor kan man säga. Hamas, de skjuter allt de kan. Och Israel försöker slå ut så många militära mål de kan. Även om det då medför också civila offer. Men de åsamkar ganska stora skador här nu på Hamas militära organisation, eller hur?
Ja, de gör ju det. Och det är ju det som egentligen är lite av Israels strategi också. Att förorsaka så mycket skada att Hamas inte på ett tag kan komma tillbaka och attackera Israel. De vet ju att det bara är en tidpunkt för nästa konflikt. Men i alla fall slår de ut så pass mycket som de bara kan medan världen inte kräver ett slut på krigförandet. För det kommer att komma till slut från FN.
Precis, och det är ju så att påtryckningarna ökar ju från FN, från USA, från andra delar av världen, Egypten, Turkiet. Säger nu måste ni komma överens, nu måste ni nå ett vapenstillestånd. Och det når till slut ett sådant. Vad är det som orsakar det och vad blir liksom den omedelbara effekten?
Alltså det är ju bara mängden av attacker och civila som dör. Det är ju till slut så är det mängden av det här som till slut leder till så stor press att Israel inte kan stå emot och är tvungen då att ge sig. Men de tycker väl också att de har uppnått det de gick för med att slå ut de här olika målen.
Precis, och de vet ju också på grund av Hamas ideologi att de kommer ju bara bygga upp på nytt. Så Israel försöker slå ut så mycket infrastruktur som möjligt så att det ska dröja så länge som möjligt till nästa konflikt som med all största sannolikhet kommer att ske. 17 januari 2009 så blev det avslutet på CAST-led operation då. Det blev ett vapenstillestånd och både Israel och Hamas visste ju att det här skulle ju inte vara för evigt. För det var knappast slut på konflikten, eller hur?
Nej, det kan inte bli slut på konflikten enligt Hamas ideologi. För det här intill då att Israel är utslättat, som deras charter säger. Så det här var bara början på en ny period av lugn innan nästa konflikt skulle komma.
Och där har vi då ett nytt krig eller konflikt 2012 och även 2014. Och senast som det var ett större skaligt, det är ju konstanta raketskjutningar som vi har sagt. Men senast var det nu i maj 2021 som det var ett väldigt intensivt krig mellan Hamas och Israel. Det var faktiskt det som väckte idén till hela den här podcasten. Så att på det sättet är det lite speciellt att få ändå göra det här avsnittet här. Men du, det finns ju väldigt stora skillnader på hur Hamas och Israel arbetar, vad de lägger sina resurser på, hur de ser på sina civila. Och om vi bara ska ta liksom lite grann här, hur skillnaden, om vi börjar den första intifadan, Hamas, de börjar göra liksom terrorattacker, åka in, göra bomber och självmordsattentat, och vad är Israel då?
Ja, Israel till slut då så bygger de ju ett staket för säkerhetsstaketet för att hålla terroristerna ute.
Och då stoppar de det så att säga, och då börjar ju Hamas gräva tunnlar för att då kunna komma under staketet och upp på andra sidan. Fortsätter de attackerna, vad gör Israel då?
Ja, precis. Om vi pratar Gaza då är det ju liksom, du gör en underjordisk mur och den är ju färdig bara i fjol. Men en mur som går under hela Gaza så att de här tunnlarna inte ska kunna komma in i Israel.
Sen har vi lite mer nyligen så har Hamas utvecklat ballonger som de försöker flyga in och försöker sätta eld på fält eller de byggnader de kan komma åt. Och vad är Israels svar på en sån aktion?
Ja, nu har de ju alltså nästan avslutat att göra klar en laser. Den är väl operativ redan, men de har inte fått använda den på rejält sätt än. Men en laser alltså som skjuter ner de här.
Och Israel har ju försökt begränsa under perioder i alla fall införseln av betong därför att de vet att Hamas lägger enorma pengar på sina terrortunnlar som ju är inte tillåtna för civila att gå ner utan de är ju helt och hållet, vi snackar ju mil utav tunnelnätverk som ju inte de civila utan det är endast för Hamas liksom egna militärer och soldater. Och vad gör Israel på liknande sätt?
Ja, alltså precis. Israel försöker ju slå ut de här och nu är vi ju liksom efter 2009 för det är då de verkligen bygger ut sitt tunnelnätverk, även de hade lite från början där. Men Israel, alltså de skickar ju, alltså de upptäcker ju de här och sen spränger de dem, antingen från luften eller att man skickar in soldater som spränger dem.
Just det. Sen har vi också då, vi vet ju det att Hamas, de har ju en strategi i att lägga vapenlager, avfyrningsrampar, utvecklingskontor för sin forskning mitt inne i civila strukturer, inne i hem, i bostäder, sjukhus, nyhetstidningars redaktioner, liksom en annan våning. Och vad gör Israel?
Ja, då utvecklar Israel en metod där de egentligen varnar först innan de attackerar. Det kallas det knock on the roof. De skickar en liten granat mot hustaget och säger den här byggnaden kommer nu att förstöras. De ringer också och de skickar meddelande så att byggnaden först uttömmas först. Precis. Och sen så demolerar de.
Och de lägger mycket pengar på att minimera antalet civila och de bygger ju för sina egna civila skyddsrum överallt och de utvecklar larmsystem så att man får både app och även rent sirensystem så att man då ska kunna ta sig till ett skyddsrum. Och är det någonting du vill tillägga här i deras olika tillvägagångssätt?
Nej, det är egentligen bara synet som man har då på mänskligt liv, för det ser man väldigt tydligt. Hamas, de gör inget för att skydda sin egen befolkning. Israel gör allt de kan. Hamas attackerar medvetet civila mål. Israel attackerar endast militära terrormål.
Och hade inte Hamas avfyrat en raket här från 2005, då hade ju inte Israel gått in med vare sig soldater eller raketer eller något annat. Men tyvärr så upprätthålls den här terrorbalansen utav Hamas. Och det här folket som lever här inne är ju egentligen fångat under sin egen regim. När de hade kunnat utnyttja sina vackra stränder och liksom medelhavsklimatet till att bygga en helt annan miljö, så är det det här sönderskjutna och väldigt utsatta området där väldigt många människor lider. Och jag vill ju mena det, att deras största fiende är egentligen deras egna despotiska ledare snarare än Israel. Du har tittat på avsnittet om år 2009 som en del av serien Folket som överlevde. Du hittar fler versioner, både som kort- och långversion, överallt där du kan lyssna på poddar. Och du kan titta på det också på TBN Nordic och vår YouTube-kanal. Vill du veta mer så gå gärna in på vår hemsida folket.nu och följ oss på Instagram, Folket som överlevde. Så är vi snart tillbaka med ett nytt spännande årtal.